Hej och välkomna till avsnitt 1311 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Igår den 20 april 2021 så kom juryn med sin dom mot tidigare polisman Derek Chauvin, som dömdes för den svarte mannen George Floyds död förra året. Här resonerar jag om domslutet. Varmt välkomna. Ja, igår kom alltså domen mot den före detta polismannen Derek Chauvin, som då dömdes av en domstol i Minneapolis, Minnesota, för att ha orsakat den svarte mannen George Floyds död förra året. Och en kort tillbakablick då, förra året i maj, så den 25 maj, så gick George Floyd in i en butik i Minneapolis. George Floyd var en 46-årig svart man som hade ett drogmissbruk och som levde ganska mycket streetlife ute på gatan och så. Han gick in i en butik och försökte köpa någonting och betalade då med en falsk $20-sedel. Man ringde polisen, polisen kom dit och en av polismännen, fyra polismän hette Derek Chauvin, och man försökte få in George Floyd i en polisbil då, och han vägrade, och det slutade med att man la ner George Floyd på marken, man fängslade honom bakom ryggen, och polisman Derek Chauvin då satte sitt knä mot George Floyds hals, och när han låg där så dog han helt enkelt. Och åtalet nu, det var tre punkter, två punkter av dråp och ett punkt som handlade om vållande till annans död. Det var åtalspunkterna då, och Derek Chauvin, han fälldes för alla tre. Och jag har följt rättegången då sporadiskt, inte alls varje dag och inte alls varje liksom vittnesbörd eller sådär, men jag har följt vissa saker, sådär en ambulanschaufför som berättar om vad som hände i ambulansen när ambulansen kom på plats, och jag har följt några andra saker som jag följde i dess helhet, men mest har jag sett olika klipp så här i efterhand då. Och så. Men jag har ändå liksom bildat mig uppfattning, och jag har ju följt hela den politiska händelseförloppet ända sedan där hände då förra året. Och en sak som jag tycker var synd förra året, det var ju att det här vart ju grunden egentligen för hela de här upploppen under sommaren 2020, och som har fortsatt ända tills nu, när Black Lives Matter och även Antifa härjade på och demonstrerade och vandaliserade och liknande. Och en av orsakerna till det var att det enda klipp som släpptes då, det var när polisman Derek Chauvin hade sitt knä över George Floyds hals, och man fick inte se klippet i dess helhet. Minnesotas Attorney General Keith Ellison, han släppte inte hela filmen. Den kom fram först långt senare, och i det här klippet som kom senare så kan man se att polisen i 20 minuter försöker få in George Floyd i polisbilen, och att man samtalar med honom, man försöker få det att gå väldigt lugnt tillväga, men det går helt enkelt inte, och till slut så lägger man ner honom på marken då, och det är då det här tragiska inträffar då när George Floyd dör. Men när man bara ser det här klippet, det här 5 minuters klippet, då ser det ut som att det här är ett överlagt mord, och det är liksom, varför gör man sådär med liksom en person som bara har försökt använda en falsk $20-sedel? Och det här korta 5 minuters klippet, det ledde ju till att man på något sätt legitimerade de här Black Lives Matter-protesterna och allt det här fruktansvärda som hände i kölvattnet av det förra året. Så att jag tycker man borde ha släppt hela den här filmen från första början. Det gjorde man inte, och det bör Keith Ellison i synnerhet lastas för. För att hade man sett helheten så hade man fått en annan bild. Och jag hade hoppats att den här andra bilden, helheten av klippet, skulle påverka juryn att kanske inte fälla Derek Chauvin på alla punkter. Jag tycker inte att han borde bli fälld på alla punkter. Men däremot så visade rättegången väldigt tydligt att Derek Chauvin förtjänade att fällas. Alltså han är ansvarig för George Floyds död. Och det fanns då två frågor speciellt som besvarades på rättegången. Dels var det frågan vad det var som orsakade George Floyds död. Därför att man visste att han hade brukat en drog, en opioid som heter fentanyl, som gör att hjärtat kan slå svagare och massa olika sådana saker, att man andas svagare och så. Så att det kunde vara en orsak till hans död, menade hans försvarsteam. Ett annat kunde vara att han hade ett hjärtfel, ett genetiskt hjärtfel tror jag. Och det kanske också kunde ha orsakat att det här hände då, i kombination med droger kanske. Så att var det verkligen Derek Chauvin som orsakade George Floyds död? Det var en fråga. Och det var en läkare som pratade om det på rättegången. Och den läkaren hette Dr. Martin Tobin. Och han var från Chicago och expert på sådana saker. Och han sa att George Floyd drog av syrebrist. Och när man tittar på andningen, man kunde se utifrån den här filmen då, när han låg på gatan med knät över sig, hur han andades. Det kunde man ändå se. Han sa, jag räknade andetagen. Och utifrån det så kan man räkna ut att det här hade inte det här var liksom inte en konsekvens av drogerna, av opioiderna som hade i sig. Då skulle det inte ha fungerat så här, sa han. Och det här med hjärtfelet, om hjärtat skulle ha slutat funka så att han fick problem med andningen av den orsaken, då skulle det ha sett ut på ett helt annat sätt. Så att han dog helt enkelt av syrebrist, att han låg nedtryckt på marken, han kunde inte andas och man kunde liksom räkna andetagen och se att det här är, han kvävs till döds ungefär, var Martin Tobins, ja, bedömning av det hela. Och det tyckte jag var väldigt talande. Så att det visar ändå att många har argumenterat för det, men han hade ju knä på nacken, inte på struphuvudet och sådär, så att han kanske inte, ja, han måste ha dött av andra orsaker, inte av knät på nacken då. Men ja, Martin Tobin och sådär kom ändå fram till att nej, men han dog av liksom, om han inte hade haft knä på nacken så skulle han haft mycket större chans att överleva, om inte annat. Så att ja, det visar väl ändå att det var Derek Chauvins metod som gjorde att han dog. Och den här metoden då, det är också intressant, därför att polischefen för Minneapolis, som också är en svart man som heter Medaria Arradondo, han vittnade också på rättegången och han förklarade då att polisen i Minneapolis har genomgått olika utbildningar och reformer om hur man ska hantera situationer när man får använda våld och hur man ska använda våld. Och det första när en polis kommer till platsen, det är att man samlar information, vad har hänt, hur är situationen, man kan prata med folk på gatan, man kan liksom samla information och sen fatta beslut, vad ska vi göra nu. Och oftast när man använder våld, det är när en person utgör ett hot mot sin omgivning eller andra och när personen vägrar till exempel låta sig arresteras, och det är mer där man är då med George Floyd då, som vägrade sitta i polisbilen och såna saker, och han var ju helt uppenbart drogpåverkad, så det påverkade ju också att han var så icke-samarbetsvillig. Så att, ja, men han förklarade ändå att den här metoden, det Derek Chauvin gjorde, det ingår inte i polisbildningen, det här var inte rätt av Derek Chauvin att göra som han gjorde, och han förklarade också att den stora, gigantiska bristen, det var att en polismakt ska respektera liksom det faktum att att George Floyd låg på marken, att han var handfängslad och så, och inte alls någon fara för någon annan. Det var väldigt viktigt för det här då. Och man ska stämma av med den man har nedtryckt och sådär, och kolla kan han andas och sådana saker, och utgörande hot, måste jag ha det hårda greppet och så. Och polisman Derek Chauvin gjorde inget av det, utan han höll sig knä mot George Floyds hals. Han höll det mot George Floyds hals trots att George Floyd sa att jag kan inte andas, och han fortsatte hålla så även när George Floyd låg helt totalt stilla och var död. Så fortsatte han hålla knät emot, så att det gjordes ingen uppföljande liksom kontinuerlig ny bedömning, alltså är han fortfarande ett hot, måste jag fortfarande ha knät där. De första initiala sekunderna, då kunde det vara legitimt, menade den här polischefen, att du sätter ner knät för att se att han är lugn och han ligger handfängslad och så, men sen ska du fortsätta bedöma, behöver jag ha det här greppet fortsättningsvis? Och det skedde inte. Så att även polischefen, då, en svart man, menar att det var fel och det här bröt mot de instruktioner som poliser får, helt enkelt. Och jag menar då att utifrån de här två saker, han dog av syrebrist och polisen använde ett grepp och agerade inte enligt polisens regelverk, så var det rätt att döma Derek Chauvin. Men däremot tycker jag fortfarande att de här tre punkterna han dömdes för då, vi ska se på engelska heter de alltså second degree murder och third degree murder och second degree manslaughter. Och förenklat översatt så skulle man kunna säga då att de två första punkterna handlar om dråp och den tredje handlar om vållande till annans död. Att bli fälld på alla de här punkterna, det innebär att Derek Chauvin kommer att spendera årtionden i fängelse. Och då kan man tycka att ja, men har man mördat någon så det är rätt åt honom. Och det håller jag med om. Men samtidigt så tycker jag ändå att man måste på något sätt, ja, man måste ändå ta i akt att polismän måste ha vissa rättigheter att liksom gripa och hålla fast och sådana saker. Och ser man hela filmen så var George Floyd, han var ingen ängel, utan han kunde inte sköta sig i den situationen. Och han var visserligen drogpåverkad, och jag håller också med om att man måste ta viss hänsyn till det, i synnerhet om personen inte är en fara för allmänheten, och det var inte George Floyd i den här situationen. Så att det ska man ta i akt också, och poliserna borde veta bättre. Men likväl alltså, jag ser det här mer som en tragisk, alltså som en tragisk händelse, snarare än liksom en intention till mord eller något sånt där. Och nu var väl syftet inte att mörda heller, utan det var ju liksom dråp och så. Men likväl ett väldigt hårt straff för någonting som, det har hänt liknande saker vid andra tillfällen i USA, och då har polismännen inte alls blivit så hårt dömda och så. Så att jag har väl en liten invändning där. Men däremot att Derek Chauvin gjorde fel, det vet vi ju tydligt av rättegången, och att det var rätt att döma honom åtminstone på några punkterna, det håller jag helt med om. Men hur som helst, helst, det har blivit väldigt mycket politik av det här också. Och vi har dels kongresskvinnan Maxine Waters, svart kvinna, som var på plats i Minneapolis, och hon eldade på en folkhop också att om Derek Chauvin blir friad, då måste vi liksom göra upplopp på gatorna och sådana saker. Alltså hon eldade på en mobb egentligen, nästan likadant som det Donald Trump gjorde 6 januari, och alltså att nu måste ni gå till kongressen, och det fick han ju väldigt mycket skit för av media och alla. Men Maxine Waters gjorde så här, och hon menar också att om det här inte går våran väg, då ska vi minsann ut på gatorna igen och härja på. Och så. Och det tycker jag var fel. Och domaren på rättegången sa också att det här är, jag skulle önska att folkvalda politiker inte la sig i såna här saker som rättegångar och så. Men han sa likväl att ja, jag hoppas att juryn inte lyssnar på de här ropen, utan att de kan hålla sig objektiva och liksom neutrala, precis som de är instruerade att göra då. Så att han sa att han kommer inte att liksom slopa rättegången på grund av Maxine Waters uttalande, men han gav det ändå väldigt stor kritik. Joe Biden uttalade sig också innan domen var fälld och sa att han hoppades att Derek Chauvin skulle fällas, och det tycker jag också var väldigt opassande för en president att yttra sig om. Okej, att han liksom skulle kunna yttra sig efter att domen förkunnades, men inte liksom innan, så att det var också, tycker jag, väldigt problematiskt. Men det visar också att det finns ett väldigt, det är väldigt politiserat det här, och många inom Black Lives Matter, de vart också intervjuade, jag har sett en del filmklipp efter domen, och man kunde tycka att de borde vara nöjda med att Derek Chauvin nu blir fälld på alla tre punkter. Jag är inte nöjd med det riktigt, men man tycker att de som krävde det och i princip ville att han skulle lynchas, att de borde vara nöjda nu att han blir fälld på alla tre punkter och att han kommer att få årtionden i fängelse sannolikt. Men de var inte nöjda heller, utan de menar att det här är bara början, och Rashida Tlaib och många andra, de har menat att vi måste fortsätta nedmontera polisen, vi måste avskaffa fängelser och liknande. Så att de här aktivisterna är inte nöjda. Det var liksom inte rättvisa de sökte i första hand, det är min tolkning, utan de vill ha hämnd, och hämnd inte bara på den här polismannen, utan på hela systemet. Och det visar att det går inte att tillgodose dem, vad man än gör, inte ens när rättvisa fungerar, som i det här fallet. Polismannen dömdes för dråp då, mord kanske man säger på engelska då. Så att det hjälper inte, de vill bara mer och mer. Och det visar att man måste hålla två bollar i huvudet samtidigt, dels analysera rättegången, men också liksom kritisera den här politiseringen av det här nu som hände. Därför att faktum är att polisen i USA, det är inte bara svarta som blir liksom oskyldigt eller tragiskt dödade av poliser, det är vita också. Men det spelar ingen roll för de här grupperna, utan de här grupperna vill på något sätt, Black Lives Matter i synnerhet, de vill driva på ett, det är en marxistisk rasorganisation som bygger på inte klass utan i det här fallet ras. Ett rasförtryck man vill liksom göra revolution och uppror mot. Och det är väldigt destruktivt och väldigt, väldigt farligt, och rättvisa, det är inte det de söker, för då hade de varit nöjda med det här domslutet som kom. Så att det gäller att kunna liksom hålla två saker i huvudet samtidigt, att rättegången är en sak, men politiseringen är väldigt farlig. Och det klarar man inte av i USA, och knappt i Sverige heller. Och det tycker jag är väldigt, det är väldigt tragiskt. Men hur som helst, den här rättegången kommer att överklagas. Derek Chauvins advokater kommer att överklaga, och då kommer de att anföra Maxine Waters uttalande inte minst om att liksom, vi måste släppa loss pöbeln om det inte går vår väg. Och då kommer man att säga att det här påverkade juryn, och vi vill att domen ogiltig förklaras. Hur vidare det kommer att fungera eller inte, jag betvilar det, men det låter vara osagt. Men liksom, det ska inte ens gå så långt, utan man ska liksom inte försöka påverka en jury eller tro att man kan påverka en jury. Och Black Lives Matter själva, de uttalade sig så att de trodde att det här resultatet som gick deras väg, det berodde på att de tryckte på och eldade på liksom. Och tror man så, då visar det ju att man kommer fortsätta tro så, och liksom om domar inte går våran väg, då kommer mobben att gå ut på gatan och förstöra saker. Och har man den mentaliteten och attityden, så då blir det ett mobbstyre snarare än ett rättsstyre, och det är oerhört allvarligt. Och USA är nu i en situation, alltså efter den här domen så kommer fler krav ställas på polisreformer, på polisen blir ännu mjukare, och är det verkligen bra? Jag menar, polisen ska kunna vara tufft när det behövs. Ibland när det blir fel så är inte det bra såklart. George Floyds död var en tragedi, och många andra incidenter som dess har varit en tragedi. Men polisen måste ändå kunna bruka makt. De måste kunna bruka det våldsmonopol som polisen har för att stoppa laglöshet. Och i USA nu så är det så att morden har gått upp. De har fördubblats det här året, i Minneapolis inte minst. Och gäng som oftast består av svarta, skjuter oskyldiga människor, ofta svarta offer i fattiga områden, och polisen står i mångt och mycket handfallen därför att de har fått händerna bakbundna, de kan inte ingripa. Så att det är, ja, vad blir lösningen? Bara svarta poliser i svarta områden, jag menar, för att man inte ska kunna anklagas för rasism, jag vet inte, men ja, det är åt det hållet som utvecklingen går i USA, och det är väldigt tragiskt. Alltså vad som behövs nu i en sån här situation, det är politiker som står upp för poliserna, och Joe Biden har visat att han har inte gjort det, demokraterna gör det inte, och ja, republikanerna gör det lite mer såklart, men Trump är borta, och det är ändå demokraterna som styr det mesta nu, och speciellt i de här städerna och delstaterna, och det gör bara att ja, laglöshet blir konsekvensen, och det är oftast så som är fallet när det gäller såna marxistiska rörelser. De vill liksom avskaffa en orättvisa och sen så legitimerar de andra orättvisor utifrån den första orättvisan, och det är exakt det som sker i USA nu. Väldigt många oskyldiga svarta och oskyldiga människor i allmänhet blir skjutna på gatorna, poliserna står handfallna på grund av att man politiserar sådana saker som gjort Floyds tragiska död då. Och det är väldigt synd, och jag tycker att den delen av den debatten har diskuterats för lite. Sen för att avsluta så tycker jag ändå att det var rätt att Derek Chauvin fälldes, att han dömdes för som ansvarig för George Floyds död. Det var bra, och så, även om jag kanske tycker att straffet skulle vara lite, kanske inte på alla punkter, men han var skyldig till det, det var tydligt i rättegången, och det var bra ändå. Men politiseringen, den vände jag mig emot, och ja, man måste kunna diskutera som sagt båda de här sakerna, och det har inte gjorts. Och nu har jag upprepat mig lite grann, så att jag avslutar det här för den här gången. Det var avsnitt 1311 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på USA. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.